we're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that, and there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och serien och Champions League, så att vi trivs med det, vi axlar den rollen, så att jag är trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Vi hälsar er hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Röglepodden. Mattias Hjelm heter jag, mitt emot mig finns Linus Alin, som alltid vår konstant. Och Daniel Roth finns med på länk, kan man säga. Daniel Roth är lite krasslig idag och jag har precis kommit tillbaka efter att ha varit krasslig och jobbat på hemmaplan. Så Daniel, jag vänder mig till dig först. Vi verkar vara rätt klena du och jag, eller?
Jag trodde jag skulle få säga något sånt här. Det här är Daniel Roth på Röglepodden i Abu Dhabi.
Ja, typ så. Ja, men så hör ni på våra röster att, men vänta nu, är det där verkligen Hjelm? Ja, det är det på hans knepiga dialekt. Och är det Roth? Ja, det vet vi inte. Vi ser ju, ni ser ju inte honom. Vi ser inte honom heller, Linus.
Nej, men det finns mycket spännande den här veckan i podden. Inte minst att vi står i en nybyggd studio på vårt kontor i Helsingborg. Och att du har bakat saffransbullar igen. Bara en sån sak livar upp stämningen ganska ordentligt.
Känner du någon doft av den?
Ja, du var smart nog att ta in en sån med i studion nu när vi skulle spela in.
För alla er som då lyssnar här på oss, ni är ju ganska många, så kan jag säga att de här, ni hade någonting att göra när jag var lite risig i helgen, så bakade jag saffransbullar med vanilj. Någon slags vaniljkräm kan man säga inuti. Väldigt gott, men ni äter väl inte saffran heller, ni två, ni som avskyr grädde, så att jag antar att ni hade föredragit en morot eller någonting.
Det finns på pluslistan, det gör det faktiskt, ja. Så att jag smakar gärna.
Tveksamt om jag hade klarat det, men
okej, okay, jag antar att ni är ganska trötta på att höra vårt gaggande här och vill höra om Rögle, så jag slänger ut frågan, eller ska vi berätta lite grann om vad vi ska prata om först innan jag slänger ut en fråga?
Nej, nu kastar vi oss rätt.
Okej, okay, då får ni hålla er till god. Jo, men lite måste jag få puffa.
Okay.
Vi har ju en av mina favoriter som du har dragit in i segmentet, Linus.
Ja, precis. Jag har intervjuat en tidigare Rögle-spelare. Vi har haft lite tränartema i det segmentet de senaste veckorna. Men nu har jag snackat med Olle Liss som ju kom in och gjorde en succé utöver det vanliga i Rögle där när han varvades 2018.
Ja, och det är ju någonting som man ser fram emot. I alla fall gör jag det. Gör inte du det, Daniel?
Det ser vi verkligen fram emot. En stor gammal profil. Jag är mycket nyfiken på han att säga.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nuss, kastar jag ut frågan till dig. Vad har vi fått se den senaste veckan vad gäller Rögle och Rögle-spel?
Jag kan väl börja med det som är färskast i minne med den här första COL-kvarten mot Tappara. Det var ju faktiskt ett Rögle som såg ut att ha väldigt god kontroll på matchen i 40 minuter. Fick tidigt ledningsmål och hade 2-0 efter första perioden. Ökade också på i den andra, och så långt var det så. Liksom en fri gata fram mot semifinal kändes det som. För om man hade hållit den tremålsledningen så hade det varit ett ypperligt läge och klara av returen i Finland. Men istället tyckte jag Rögle i tredje perioden sjönk lite lågt och gjorde sig sårbara. Gick lite för mycket på att försvara ledningen. Drog på sig ett par utvisningar också, och sen så kom två reduceringar som ju vänder upp och ner lite grann på förutsättningarna inför den här returen. Nu känns det väldigt ovisst om Rögle tar sig vidare eller inte.
Ja, jag var ju lite fundersam så inför tredje perioden. Nu ska vi se om Rögle är så pass stabilt att man upprätthåller 60 minuters bra, stabilt spel igen. Men det blev inte riktigt så.
Nej, det blir ju inte det. Sen är det väl svårt också, omedvetet blir det ofta så att när man har en ledning, speciellt i ett sånt här dubbelmöte, att man kanske lägger sig på försvar för att säkra upp lite grann och inte riskera någonting. Nu fick, det är ju motsatt effekt för dem. Samtidigt tycker jag att sett till den här HV-smocken man åkte på i lördags, så var det ett ganska bra statement de gjorde ändå under två perioder. För tappar ett jättebra bra lag. De ligger tvåa i finska ligan och har mycket kvalitet i sin trupp. Bland annat då Valtteri Kemelainen, som ju gjorde ett av målen för dem, finns ju i truppen som Rögle hade förra säsongen. Så att summa summarum, så en klart godkänd första kvart.
Daniel, vem var det som sa att det var det svåraste som finns att leda med 3-0? Var det Leffe Bork eller?
Det vill jag absolut minnas att det var.
Ja. Om du zoomar ut det och tittar även lite innan tappade matchen, vad har du sett sen förra Rögle-podd-avsnittet?
Ja, men dagen efter den podden som mötte Rögle Färjestad hemma, då är vi ju nästan en vecka bakåt i tiden. Då satt jag rubrik på min krönika att det ser ut som den grönvita maskinen återkomst. Jag kände lite så när jag såg den matchen att det kändes som någon slags symbolisk vändpunkt när man fick se det här lite maskinliknande laget igen. Och jag tycker väl att den känslan har hållit i sig sedan dess. HV-matchen var ju märklig. Liksom. Jag tycker att Rögles första period där var precis samma som mot Färjestad. Det var ett maskinaktigt lag som kunde ha lett med 3-0. Sen försvann den matchen iväg för dem när HV gjorde mål på allt. Så det var sammantaget kanske ingen toppinsats. Så tycker jag långa stunder mot Tappara också att liksom den här var kanske inte samma fartfyllda match, men nej, de har hittat någon slags grundstruktur igen, de har hittat någon slags trygghet och de är mycket mycket bättre i egen zon och kommer därifrån med fart, och det tycker jag man har sett som en röd eller grön linje här senaste veckan.
Du pratade ju med Cam Abbott för en tid sedan där han, eller var det du Linus? Alltså, jag blandar ihop er, ni skriver ju så mycket och inte minst du Linus, men det var någon av er i alla fall om att han hade förändrat. Ja, det var du, exakt. Förändrat en del efter många möten och diskussioner och samtal om hur de ska göra, förändrat en del i spelsättet. Vi är väl alla lite till mans och kvinns så att möten kan blir rätt jobbigt om det blir många av dem. Men i det här fallet verkar det ju faktiskt som att det fyllde sin funktion i Rögle.
Jo, men det tror jag. Jag pratade med Cam i fredags var det då, om de här förändringarna. Han berättade att det har varit en process, en kombination av många saker. Han var ganska ärlig med att sättet vi spelade på innan. Det var uppenbart att det inte var hållbart. Det var inget vi kunde bygga framgång på. Så han pratade om att de hade undersökt situationen, kommit fram till vissa förändringar. Så det får man väl tolka som att Cam har fått backa, med tanke på att det måste ha varit hans filosofi på något vis som man gick in i säsongen med. Så att, det vet vi, det har vi varit inne på. De har ju haft mycket möten längs hela vägen. De har ju haft otroligt mycket motgångar och stångas med. Men det, känslan där har väl också lite förstärkt att om man tyckte tidigare i höstas att det står lite stressat och pressat och irriterat ut, så har jag haft känslan en längre tid att det ser inte så hemskt ut, alltså känslan när man är runt laget. Jag har fått en känsla av att de har varit ganska målmedvetna och rätt så samlade.
Och apropå motgångar, vi kommer väl in på lite motgångar, fast av olika slag. En del av dem är ju positiva motgångar och andra tråkiga motgångar i form av skador. Men kan också vara någon som är på väg tillbaka från skada. Linus, du står inte med ett block men väl en dator och ska ge en träningsrapport från den här onsdag förmiddagen.
Jag tänkte det, för att det finns ju grejer att prata om i Rögles trupp, inte minst efter den här Tappara-matchen när Linus Sandin klev av, och då tänkte man instinktivt att kliver man av så har han fått en smäll och då hade de varit ett nytt namn på Rögle skadelista, men enligt Rögle som jag kollade med idag så var det sjukdom, att han blev sjuk under matchen och lämnade helt enkelt. Och på grund av den anledningen ska också Kristoffer Rifalk ha saknats på den här onsdagsträningen som de hade i den rekordkalla träningshallen in till arenan. Men det finns ju fler också på den listan. Michael Kepler skadade sig mot Malmö i derbyt förra veckan. Syns fortfarande inte till på is. Det var ju snack om en veckas frånvaro där och den veckan har ju gått, men ingen Kepler ännu. Dennis Everberg också borta tills vidare och honom såg jag i arenan med en sån här skyddspjäxa på ena foten över benet, så att det talar väl för att Dennis Everberg inte lavar tillbaka på ett tag i alla fall.
Det är väl något som vi har varit inne på, eller väl, vi har varit inne på det tidigare och vi har sett hur Dennis har haltat fram, så det kommer inte som någon jätteöverraskning det du säger nu.
Nej, och som jag har förstått det så har han ju varit vid något tillfälle på is och testat. Och sen, det låter ju och ser onekligen ut som något slags bakslag i hans rehabprocess. Utan att veta så är det inte så svårt att gissa sig till det i alla fall. Eller slänga ut den gissningen. Men det finns ju faktiskt positiva grejer för Rögle också i skadeläget. Det är ju framförallt då att Daniel Saar går mot en väldigt snabb comeback jämfört med vad prognosen var. Den var ju 36 veckor från början efter hans operation. Men han tränar i måndags med sån här gul tröja, vilket ju som ni alla lyssnar på den här podden vet vid det här laget innebär att han inte får åka på några tacklingar. Och under onsdag nu så hade han slängt av den och tränat i en miljö som en av Rögle spetskedjor. Så det indikerar ju verkligen att Daniel sa kanske redan jag kom back mot Växjö om nu inte han åker på några bakslag.
Växjö som är det bästa laget så här långt i SHL.
Ja, och torsdagens Rögle-motståndare. Och då ska vi nämna Wojtek Mosik som inte var med mot Tappara. Tränar också för fullt i en startande miljö.
Och jag skulle då vilja kliva in här. Vi kommer fram till den punkten vad det lider i programmet. Men för att inte ni ska sitta här med ett stort frågetecken. Men vad menar han egentligen? Vad då positiv motgång? Man kan väl inte ha en positiv motgång? Jo, det kan man enligt mig. Nämligen att för några timmar sedan så presenterade Magnus Hävelid JVM-truppen. Och där ingår alltså succébacken får man säga, Adam Engström, och succéforvarden utifrån förutsättningarna, Oskar Pettersson. Det är en motgång för Rögle att bli av med de här spelarna över en tid, men det är ju en positiv motgång, för det är en positiv nyhet för klubben också att två spelare uttagna i JVM-truppen. Vi kommer väl till det så småningom här, så vet ni vad jag menade i alla fall.
Precis, men att Daniel Salo tränar i en ny miljö efter sin frånvaro gjorde att det blev lite förändringar i kedjorna, och där finns någonting kopplat till just Oskar Pettersson också. Så vi kan väl börja med enheterna på onsdagsträningen. Där var det Riley Sheen med Adam Tambellini och då Daniel Saar. Och så hade man väl sannolikt inte tränat om det inte var ett skarpt test för Saar att kunna spela mot Växjö. Och sen Anton Bengtsson med Brady Ferguson och just Oskar Pettersson. Så Brady Ferguson får en ny omgivning där med Bengtsson och Pettersson. Larsson, Kasper, Stolyrenäs intakt. Och sen då Adam Edström med Oliver Tarnström och Linus Sjödin.
Tankar där, Daniel, när du hör detta?
Nej, men inte så mycket. Det är väl intressant för dem att få tillbaka Daniel Saar. Det är ju, de har ju varit ganska förskonade från sjukdomar så här långt. Så det är väl inte, det är inte bara i poddstudion det går av virus och skit. Det är rakt in i decembermörkret vad gäller slitage och sjukdomar. Så det blir intressant att se. Jag är inte helt säker på att lagställningen ens ser ut så här imorgon.
Nej, nu har du dragit kedjorna, Linus. Du nämnde lite om Mosik där. Ska vi ha backparen också?
Ja, det tycker jag, för det finns också intressanta grejer att ta upp. Det har ju varit, som ni vet, Tony Sund som varit utanför laget, Samuel Jonsson har varit utanför och varit sjunde back. Nu är det en annan spelare som ser ut och hamnar där. Men vi tar backparen först, och det är då Lesund med Jonsson, Sund med Måsik, Wallinder med Engström, och sen då stjärnvärvningen Lukas Klock tränar ihop med Kasselsten från J20-laget, vilket då indikerar att det är han som är sjua.
Oj, säger jag. Och respons på det, Daniel?
Ja, men lite märkligt tycker väl jag. Jag tycker att han har tagit försiktiga steg framåt med vissa liksom, undantag, vissa bakslag. Pratat om det innan. Han är väl mitt i den här anpassar sig till det lite snabbare spelet i SHL-fasen. Så att han behöver väl mest tid. Jag tycker att han ser att han har kvalitet. Så jag vet inte. Det är väl ett sätt att sätta lite myror i huvudet på honom, kan jag tänka mig. Men det, man vet kanske vad de gör. Jag vet inte.
Jag vet inte heller, vi får väl se hur de matchar laget. Jag tycker att det har varit stor skillnad på hur de här sjundebackarna, hur mycket istid de har fått i matcherna. Vissa, Samuel Jonsson fick väl knappt 5 minuter någon gång, och sen var Tony Sund och fick väl det dubbla eller nästan det trippla i någon match. Så att jag tror knappast att Klock kommer att sitta kvar på bänken hela matchen, men det är väl självklart också att han sa till mig efter den här tappara matchen att han tyckte det hade känts mycket bättre när han spelade med Tony Sund, och att han gärna hade fortsatt där. Och den möjligheten verkar ju inte uppenbara sig i alla fall. Så att inne på Daniels linje där, någon slags signal får man väl ändå slå fast att det är. Och det är ju den tredje backen nu som hamnar i den här positionen och var liksom utanför truppen eller sjua.
Ja, en spaning där också vad gäller backarna, att det känns som att troendet hoppar ganska hejvilt på haka på vad du sa, Linus. Nu spelar ju liksom, nu var ju Samuel Jonsson över 20 minuter igår och fick näst mest istid. Han, förtroendemässigt har han ju varit allra längst ner i källaren. Där är ju förtroendet plötsligt på väg uppåt. I någon match så är det att när Tony Sund var sjunde back så fick han mer istid än just Lukas Klock som var inne på 6 backar. Så känslan är väl att där bakom liksom Wallinder och Engström som har gått som klockor, så har väl jag vet inte vad som händer där, men det känns som att förtroendet och istiderna hoppar ganska hejvitt.
Kan man dra någon slutsats mer av detta? Hur det eventuellt påverkar spelarna individuellt sett att ja, dels får man blåslampor på sig men kanske inte känner fullt förtroende. Spelar det någon roll, och har det spelat ut sin roll med att vara inne på 6 backar och att 7 backar nästan är samma sak? Eller vad tänker ni?
Nej, men jag tänkte så här, alltså, det beror väl också helt på kommunikationen man har från coachstab till den backen som är sjua. Alltså det är ju, antingen så är det ju en markering att man måste höja sig och spela bättre, eller så kommer kommunikationen istället att handla om att nej, men du står där på pappret, du kommer att spela lika mycket som de andra. Vilket ju det kan vara nu också när Rögle är inne i sitt extremt täta matchande, att man snurrar på, alltså delar upp istiden tydligare på försvarssidan, även om det fortfarande är vissa som sticker ut och spelar betydligt mer än andra. Så sjoket där bakom ettan eller tvåan på Rögles backsida tenderar ju också att vara hyggligt jämnt i en del matcher i alla fall.
Jag tror det är lite olika. Jag tror säkert att det är vissa som är jätte, eller i större utsträckning känsliga för detta, att förtroende, så funkar väl de flesta människor, att man växer av förtroende. Nu blir det ju någon slags lite hela av ett sommar om platserna, att det gäller liksom att ta dem, men ja, förtroendet har jag även hoppat i boxplay och powerplay. Nu William Wallinder var borta från powerplay ett tag, Lukas Klock var inne, nu är det plötsligt liksom Wallinder inne igen. Så att ja, lite svårläst backstrategi tillfället, vill jag säga.
Vi har ju pratat om att det kommer en intervju med Olle Liss. Men det är faktiskt inte det enda som vi bjuder på här, Linus. För du har pratat med Anton Bengtsson också, som vi ska trycka ut nu.
Precis, fånga Anton Bengtsson efter onsdagsträningen. Börja med att ställa frågan till honom just hur han såg på de två senaste matcherna med HV och Tappara.
Nej, men HV-matchen så tycker jag att vi inte är riktigt redo defensivt. Samtidigt som de är väldigt effektiva. Vi skapar jättemycket chanser och vi är inte tillräckligt effektiva där heller. Sen tycker jag att Tappara-matchen är mycket bättre. Första 40 minuterna är bra. Vi spelar bra och slappnar av lite sista 20. Och samtidigt som de ökar takten lite så det är ändå en skön seger. Och ha ett målsledning där nu till nästa vecka.
Vad är det du har sett förändras i ett spel om vi jämför med några veckor tillbaka?
Framförallt spelet med puck. Jag tycker vi vårdar den på ett helt annat sätt och spela med pucken istället för att kasta den och jaga mycket, så vi har mer energi till att spela med den än, och det blir tufft när man får åka och jaga hela tiden, och nu låter vi väl motståndarna få jaga oss lite mer på ett annat sätt.
Är det det ni har ändrat i spelet eller finns det andra delar?
Nej, det är den största delen som vi har ändrat, och det tar tid när man ska ändra spelsystem och sådär, och det ska klicka och hitta lite självförtroende i det, och tycker ändå att det bör visa sig att vi spelar bättre med det och få lite mer självförtroende på det sättet.
Hur känns det för egen del då, så här nästan halvvägs in i säsongen?
Nej, det är ju självklart inte nöjd med min säsong så här långt. Svårt att sätta ord på vad det är som inte klickar, men det har varit tuff första inledning eller första start här, och på något sätt så fokuserar jag mer på laget nu och insatserna att vinna matcher, och egen insats får jag ta i andra änden nu.
Du pratade i en intervju som vi gjorde för några veckor sedan och du hade känt dig tröttare fysiskt och sådär. Har du fått ordning på den biten nu?
Ja, men jag piggar på det sättet, absolut. Sen är det där självförtroendet spelar mycket roll i hockey, och jag brukar säga att det är 50% av hockeyn, och är inte det där så åker man runt och tänker lite och försöker hitta vägar och få till det där självförtroendet, och jag jobbar på det ständigt, så jag hoppas att det kommer någon gång och släpper.
Växjö och sen Skellefteå resten av denna veckan, hur ser du på det schemat?
Tufft. Två riktigt bra lag, formstarka lag som spelat väldigt bra. Framförallt Växjö nu som vi möter imorgon, som kommer bli en riktig prövning för oss. Så det gäller att verkligen förbereda inför morgonen.
Just spelet med puck som du pratade om i början, nyckeln mot lag som Växjö?
Ja, verkligen. Det är ju ett lag som är väldigt skickligt med puck och bra defensivt, så vi ska försöka göra allt för att kunna behålla pucken inom laget och göra det jobbigt för dem och vara väldigt noggranna med spelet på linjerna och samtidigt försöka stänga ner dem så bra som möjligt.
Ja, Anton Bengtsson är inne på det där också om förändrat spel, och det har vi pratat om en del nu, men han pratar också om den här självkritiken som vi har stött på under ett antal tillfällen när vi har intervjuat lagkaptenen den här hösten. Och någonstans är det också begripligt utifrån den fjolårssäsong han hade.
Ja, det är klart. Efter den så tackar jag ju nej till erbjudande borta i Nordamerika som han inte tyckte var tillräckligt bra. Och han hade säkert kunnat försvinna någon annanstans också. Jag tänker på Schweiz till exempel. Och nu står han i ett läge där han kom snett in i säsongen från början. Det här med positionsbyte och hattat runt i olika kedjor och samtidigt då inte fått igång sitt eget spel eller sitt eget målskytte framförallt, som ju har blivit hans stora styrka de senaste säsongerna. Så att han har nog en del att fundera på. Jag tycker det syns så tydligt i vissa sekvenser i matcherna. Lägena dyker upp. Förra säsongen hade han dratt upp den pucken som dimper ner i slottet i bortre krysset. Nu får han inte ens träff på den. Alltså, det syns väldigt tydligt att det är just som han själv pratar om också, självförtroende grej. Han hade nog behövt göra ett par av de här klassiska enkla målen för att liksom få grejer att släppa från axlarna och kunna spela ut lite mer.
Daniel, någon ytterligare synpunkt där innan jag ger någon synpunkt?
Nej. Det är väl ungefär vad jag tänkte på. Jag tror dock inte att han kunde gå till Schweiz. Den dörren var väl stängd.
Ja, så var det kanske.
Ytterst liten petitess i sammanhanget.
Ja, men väl värd att nämna. Det tackar jag för.
Det jag tänkte på var att någonstans är det här en punkt som kanske Cam Abbott är självkritisk till. Det lär vi aldrig få veta, men någonstans satte han Anton Bengtsson i den här riskfyllda boxen med hattandet i början, och nu skördas de frukterna som inte har varit goda så här långt. Så att en del av ansvaret faller på Cam Abbott här, skulle jag vilja säga. Sen har ju naturligtvis Anton Bengtsson ett stort ansvar själv, eftersom det är han som håller i klubban och ska försöka ta hand om pucken.
Ja, och nu är Anton Bengtsson nerpetade, väl kanske hårt att säga, men SAS tar ju hans plats i den här kedjan med Tambellini och Kien nu. Men han får väl sorteras in i den här kategorin spelare där Rögle har sparkapital. Anton Bengtsson, Daniel Saar har mycket mer att visa också gentemot det han har gjort innan den här operationen. Dennis Everberg innan sin skada också börjar ju lyfta sig spelmässigt, men inte målmässigt till exempel. Så att där finns ju flera som ska kunna vara avgörande faktorer för Rögle som inte har nått upp till sin normala potential.
Jag tycker ju också att man ser tendenser att det är på väg att släppa från honom i matcherna. Så det var en Färjestad-matchen där när liksom laget börjar rulla igång, så ser man frekvensen i hans ben ökar liksom. Men sen är det väl återigen för 150:e gången kopplat till liksom Rögles centerbrist där liksom, ja, Adam Tambellini eller Anton Bengtsson, någon av dem måste spela center. Just nu är det Adam Tambellini, och för att kolla på teckningssiffrorna från Zappara-matchen igår till exempel, som var inte till Rögles fördel, och man har ju också lördagens match på näthinnan där Tambellinis enhet är inne på fem baklängesmål, och där Tambellini i sitt centerjobb, man ser ju att han inte är naturlig i den rollen, och är väl liksom direkt ansvarig för tre av de här målen där han inte gör kanske det högenergiska liksom markeringsjobbet som en riktigt inkörd naturlig center är. Så att det fortsätter ju jäcka dem lite grann att det är brist på centerfronten.
Jag har en liten spaning kopplat till det vi snackar om just med Anton Bengtsson och vilka spelare som har klivit fram poängmässigt för Rögle. Man kan väl säga att den här Linköpingspoängen som Rögle tog för fem matcher sedan var det första steget mot en vändning, och sen dess har det då gått fem matcher. Om man tittar på vilka spelare som har, nu isolerar vi SHL då, vilka spelare som har producerat mest för Rögle under de här fem matcherna, så är det ju Riley Sheen som har gjort 6 poäng på de 5 senaste, varav 4 mål. Adam Tambellini som ju ofta får kritik för sina liksom spelmässiga insatser, står också på 6 poäng på de 5 senaste. Han har gjort 3 mål. William Alindo 4 assist. Ludvig Larsson 3 poäng varav 1 mål. Men kopplat till detta då är ju dels att Tambellini och Sheen producerar, men de är ju -2 och -3 respektive, mycket på grund av den här HV-matchen. Men vi har snackat jättemycket om Larsson, Kasper och Stolyrenäs under säsongen med all rätta, men om man tittar på de 5 senaste så har Ludvig Larsson gjort 1 mål, Marco Kasper 1, och Stolyrenäs har inte gjort något. Så att det har ju varit en känsla att den kedjan inte har varit lika drivande, lika dominant, och det kan man inte kan begära av dem heller om man ska vara det av en hel grundserie, men statistiken skriver under på det också. Och för att avsluta resonemanget, Anton Bengtsson på de här 5 matcherna har han gjort 1 mål. Det är liksom poängskörden.
Intressant. Han brände chans upp i Jönköping senast också. Ja, men min känslan är ju, precis det du är inne på, att det är många som har klivit fram produktionsmässigt, men jag tycker liksom den stora skillnaden är ju att nu är det ju inte bara Kasper och Lina som kan ta sig ur egen zon med någon slags bibehållen kraft, men de andra kedjorna lägger inte 35 sekunder på att ta sig ur zon. Det gör Kino och Tambellini i gänget, och det gör andra också, vilket gör att det är ju någonstans att de har fått ordning på spelet i sin egen zon och kan liksom komma därifrån med fart. Det känns ju som grunden till att väldigt många har börjat kunna bygga lite självförtroende och börja leverera lite framåt poäng också.
Men tänk då om den här Kasper-kedjan kommer tillbaka till den höga nivån som man har hållit nästan hela säsongen, plus att Everberg och Sar och övriga som funnits på skadelistan hittar sina rätta jag, och så de som nu är igång, då kan det bli en rätt så bra mix till slut. Och i den här potentialen som du pratat om, Daniel, flera gånger, då kanske vi får se den fullt ut. Men det är ett stort om, såklart, för det, vi är inte där nu, eller de är inte där nu, ska vi säga.
Nej, det är att det tjatat om det många gånger, att det funnits liksom en större potential än så här, har man ju ändå de flesta varit ganska säkra på. Jag tror att de ska nog göra rätt i att inte titta för långt fram. De har inte jättelångt ifrån ett tag att liksom nämnas i krissammanhang, och de kunde lägga sitt lördagen mot Luleå. Bara att de har liksom börjat hitta någonting att stå på, någonting att bygga, någon slags plattform att bygga ifrån spelmässigt, gör väl att de har fått lite lugn och ro. Sen bara att ta vägen. Jag tror fortfarande att det fattas pjäser för att det ska lyfta riktigt ordentligt. Men de har ju onekligen börjat bygga någonting som ser intressant ut nu.
Ja, apropå de pjäserna då, du nämnde det innan. Det är fortfarande så i mitt huvud att det här laget ska falla på plats på rätt sätt. Så är det fortfarande en första center som behöver komma in. Vi tjatar om det, men jag tycker det tåls att tjata om. Alltså de här spelarna, måste säga, där finns sparkapital. Det är ju ytterforwards som kan kliva fram och leverera. Så att där har Chris Abbott fortsatt den stora nöten att knäcka för att jag ska se Rögle gå riktigt långt den här säsongen.
Så tycker jag egentligen ett namn som vi har pratat om alldeles för lite i än så länge i det här avsnittet är Oscar Pettersson, som bara de här fyra matcherna känns som man har tagit otroliga kliv för varje match, och som redan nu känns som en spelare som är helt omöjlig att flytta på fyra kedjor när alla är tillbaka. Han är också med hela hans liksom arbetsvilja och samarbete ihop med Oliver Ternström, som också har varit bra, det är också en stor faktor till att de har fått en kedja till som kommer snabbt och stor och som skapar chanser. Och där tänkte jag faktiskt på en annan grej som Cam Abbott pratade om i min intervju, att liksom, nu har vi spelare som alla accepterar sina med glädje täckte skott och flög in i Sverige. Men så, det var kanske lite det som fattades när herrar liksom Rosdahl och Niederbach och de var där. Det var ju egentligen spelare som kanske såg sig själv på en annan plats i hierarkin, som inte såg sig som fjärdekedjegnuggaren. Nu har ju faktiskt Rögle spelare i en fjärde kedja som med glädje åker runt och kastar sig rakt in i.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
I Sverige, om det behövs.
Du försvann en sekund där, Daniel, men jag tror att ni som lyssnar har överseende med det här. Det var typ bara ett fragment av en sekund. Det var något ord som försvann, men ni hängde med i sammanhanget där. Jag skulle faktiskt uppmana er att när vi pratar om Oscar Pettersson, gå in och läs vad Juniorkronornas förbundskapten sa till mig när jag intervjuade honom idag om Oscar Pettersson. För det, jag tyckte det sa väldigt mycket. Han var konkret, just det här att han inte bara driver mot mål. Han går in på mål och parkerar framför mål. Och jag såg någonstans Dennis Everberg framför mig, fast i en betydligt yngre ålder. Och så sa Magnus Hävelid, förbundskaptenen, det är vi inte bortskämda med. Och sen har han en förmåga med att ta skott ut trånga ytor och så. Och helt enkelt en spelare som är jobbig att möta. Gå in och läs där om både Oskar Pettersson och Adam Engström tycker jag på hd.se.
Ja, Adam Engström har ju det genombrottet har man ju sett ett tag och följt på nära håll, men Oskar Pettersson, precis som Daniel säger, hur ska man kunna plocka bort en sån kille när Rögle får tillbaka alla spelare? Han går ju före flera stycken i min bok just nu, Linus Sjödin till exempel, även Adam Edström. Det händer grejer kring Oskar Pettersson i nästan varje byte på ett eller annat sätt, plus att han, som vi sa förra veckan, någon slags Kalle Klang-psyk i miniatyr. Det syns verkligen att han tar sig an den här uppgiften utan någon ångest eller någon, vad ska man säga, vad heter det, prestationsångest.
Så heter det.
Ja, så heter det. Nej, men han har en jättepotential, och ser man på hans facit, det ska bli jättespännande att följa honom i JVM där han spelar i en väldigt bra miljö dessutom. Eller har gjort under de senaste turneringarna, för att han har det mesta i den verktygslådan för att kunna vara en bidragande spelare resten av säsongen när han är tillbaka därifrån.
Jag nämnde Oliver Tansson, han tycker jag också man ska, faktiskt, han är inte lika liksom i ögonfallande kanske som Oskar Pettersson, men i en tid där Rögle har jätteproblem med att hitta fungerande center, så måste man säga att det slutspelet han gjorde var bra. Sen i början av säsongen så kändes han ju otroligt anonym, försvann till ting, så sen har han ju kommit tillbaka som något som liknar en komplett center. Tycker han är också en faktor här, att det ut på liksom Oskar Pettersson någon slags trygghet och bas. Han fungerar väldigt bra. Det är där har de verkligen hittat en stark center.
Ja, och nu får ju Oskar Pettersson av allt att döma en ny omgivning. Han lyfter ju upp i hierarkin här också. Av träningen att döma mot Växjö i alla fall. Så, och se vad han kan hitta ihop med. Framförallt då Anton Bengtsson som lekkamrat på andra kanten. Ska bli intressant.
Det passar väl ganska lämpligt här nu att när vi ändå pratar om JVM-spelarna, för det är två spelare som kommer att försvinna, att blicka framåt mot en vecka som kommer att bli tuff. Och du, Linus, har pratat om att nu ställs det på sin spets. Nu får de sin riktiga kraftmätning, sin största prov den här säsongen. För det är fler spelare som ska väg på landslagsuppdrag också. Det är den ena handen, så kan man säga. Den andra handen är att det finns en spännande målvaktsmatch framöver. Så ni får liksom spekulera eller prata fritt här nu, som ni brukar göra, om vilken punkt eller båda punkterna ni vill.
Ja, vi kan börja med den första punkten. Vi har fått ett mejl från Marcus, ett lyssnarmejl som passar in på det här temat apropå Rögles schema och framförallt då nästa vecka. Han skriver: hej gänget, tack för en grym podd och veckans höjdpunkt. Jag har en minispaning. När Rögles form vände till det positiva för någon vecka sedan så skallade hjälmen detta, eftersom Rögles motstånd var inom situationstecken mediokert. Med extra poängaren mot usla Linköping, 3-1 mot krislaget Luleå och derbysegern mot tabelljumbon Malmö. Nu kommer dock mandomsprovet deluxe när det är dags att möta i tur och ordning lag 1-5 i nuvarande SHL-tabell. 1-an Växjö hemma, 2-an Skellefteå hemma, 3-an Timrå hemma, 4-an Frölunda hemma, innan det är dags för 5-an Färjestad borta. Inte att få glömma returmatchen mot ett starkt Tappara däremellan. Dags att hålla agnarna från vetet. Eller vad säger hjälmen om kommande prövningar? Ha ett bra liv till nästa match. MBH Marcus.
Oj, oj, oj. Förlåt mig. Något hesa skratt där efter min förkylning. Men tack för ett roligt formulerat brev eller mail eller sms. Brev var det ju inte. Men ja, vad säger hjälm om detta? Jo, så är det definitivt. Och med tanke på också vilka spelare som är borta och som kommer att vara borta. Det ställer Cam Abbott och övriga ledarstaben på stora prov. Och det är ju absolut de tuffaste matcherna. Nu blev det lite lättare, tror jag ändå, för Rögle just mot Skellefteå, eftersom Jonathan Pudas ju är skadad. Och det är inte ett litet avbräck för Skellefteå, men fortfarande ett ruggigt starkt lag. Så absolut, jag håller med dig. Nu sätts de på prov.
Jag får ju dessutom en lång rad hemmamatcher i SHL, med 4 i rad. Det är väl tacknämligt för dem i det här sammanhanget att inte behöva resa så mycket. Och eftersom de ligger lite hemmamatcher back, så till, även om det är jättetuffa matcher, så är det ju nog inte så dumt för dem att få många av dem på hemmais nu.
Och så var det ju det här med landslagsuppehållet nästa vecka när Rögle spelar 3 matcher. Tappara, Timrå och Frölunda som spelas på söndagen där nästa vecka. Och jag har kämpat en del det senaste dygnet kan man säga, eller dygnen, för att reda ut vilka spelare Rögle kommer sakna, vilka som drar och när de gör det. Jag har fått fram i alla fall hygglig information om det här. Det är ju så att på tisdag i den här returmatchen mot Tappara, då ska alla spelare vara tillgängliga. Och sen drar ju då Adam Engström och Oskar Pettersson till JVM på onsdagen, så de är inte med torsdagsmatchen. Och det är inte heller Tony Sund, för han är iväg med det finska landslaget, och Allan Lesund är iväg mot Norge. Så där är alltså 3 av Rögles backar borta den matchen, i Sund, Lesund och då Engström. Och sen på söndag är Allan Lesund tillbaka och spelar. Så han missar bara en match, och det är den här Timrå-matchen på torsdag då. Och Timrå är också spelare med i landslaget, ska vi säga. För det är värt att nämna i sammanhanget såklart. Och sen då, för att klargöra lite. Jag skrev i min krönika efter matchen mot Tappara om att det var ett väldigt oklart läge för Wojtek Mosik och Lukas Klock. För den tjeckiska truppen togs ut först idag, onsdag. Men de var inte med där. Så det innebär att de kommer att vara tillgängliga hela vägen. Och det gör ju att Rögles potentiella backkris kanske inte är någon kris. Utan snarare att det finns luckor och fylla. Och sen då kan vi också nämna det här apropå JVM. Att ju Marco Kasper har tackat nej för Österrikes del. Så han kommer inte spela den turneringen, utan fokusera på Rögle istället.
Kan väl också bara lägga till där när det kommer till landslaget. Rögle har ju alltså inte med någon spelare till turneringen nere i Schweiz. Och Sam Hallam, förbundskaptenen, berättade på pressträffen att det finns en överenskommelse där med SHL om att kunna få ha en spelare från varje SHL-lag med. Och sen fanns det 2 undantag, och det var Linköping och Brynäs som fick med 2 var till den här turneringen. Men ingen spelare alltså från Rögle till den turneringen.
Nej, och den Timrå-matchen, om jag har förstått det hela rätt, är det ju en hängmatch som har planerats in där av liksom schematekniska skäl. Så att ja, Rögle har ett gäng spelare borta, men om jag har förstått det hela rätt så har ju Timrå också spelare iväg.
Visst var det härligt budskap från vår lyssnare, Daniel?
Mycket, mycket härligt.
Ser du också det som ett spännande test för Rögle?
Ja, klart. Framförallt Växjö, som man har ju sett spela brallorna av de flesta. Man opererar ut många lag. Det ska bli superspännande att se. Jag hoppas Växjö liksom... lagen turas om och dippa lite. Det ska vara roligt att se Växjö göra en riktigt bra match och se vad som krävs av Rögle då. Hur de ser ut mot ett liksom, lag med så starka backar, så stark struktur och stort självförtroende. Mycket nyfiken på det.
Ja, jag var på plats också när Rögle mötte Växjö borta i början av säsongen, och då var det ju det var ju Rögle chanslöst i den matchen. Och de har ju ut liksom taktiskt vunnit jättemycket på ja, men sitt försvar och sin organisation och sin kontroll som de har i sitt spel under även Jörgen Jönsson då, vilket ju är ganska imponerande.
Och vän av ordning som jag ju är, så ingen kommentar på den. Ja, men det var trevligt. Ja, men så är ju ni som lyssnat kontinuerligt på Rögle-podden mycket medvetna om att de väntar nu Hjelm, du trodde väl inte så mycket på Växjö inför säsongen? Korrekt, det gjorde jag inte. Och här har jag redan börjat smaka på min strut och hatt här. Så att den ska nog vara uppäten lagom till de kanske tar ett nytt guld.
Ja, men titta på... Alltså det är ju väldigt kittlande att titta på Rögles schema nu. Precis som Marcus som mejlade in pekar på. Alltså de möter topplagen efter varandra. Den här tunna truppen nu med spelare som försvinner. Truppen har ju varit tunn hela säsongen. Och blir ännu mer tydligt nu. Var står man inför det här juluppehållet nästa söndag som är sista matchen innan det blir ett litet break då fram till annandagen? Det är ju ytterligheter den här säsongen. Man kan ju ligga på, jag har inte tabellen framför mig nu, men jag gissar att man kan ligga typ 3 eller någonting om man går riktigt bra under den här perioden. Eller så kan man ligga på de 2 sista platserna om det går åt andra hållet. Så någonstans så handlar ju detta för Rögle om en superviktig period där man kan positionera sig inför andra halvan av säsongen. Där man kan inte i lika stor utsträckning tvingas jaga och liksom flåsa i kapp de lag som har dratt ifrån. Eller så skulle det gå åt andra hållet så känns det nästan som att de kan hamna i en ny kris om de är på riktigt inblandade i bottenstriden. Så att super, super, super intressant de här 2 veckorna som är kvar innan man tar julpaus.
Rögle har 5 poäng till jumboplatsen och 5 poäng till tredjeplatsen.
Ja, det var ju inte helt ute och cykla, så det var ju bra. Skönt.
Nej.
Nej, förlåt. Det var inte helt så viktigt.
Jo.
Jag backar på den.
Okej.
Okay. De har 5 poäng till jumboplatsen, men de har faktiskt 10 poäng till tredjeplats. Det är toppgänget som de ska möta riktigt från lite. Men de är 5 poäng så är de på topp 6 i alla fall.
Mm. Jag noterar här också att ingen av er har huggit på pucken som handlar om målvaktsmatchen. Ni är inte så pigga på att prata om det kanske, eller?
Jo, det kan vi väl göra. Jag noterar ju bara att de hattar hejvilt och de står varandra match känns det som. Men jag vet inte hur mycket mer som finns att prata om detta.
Nej, men det är väl just det att... Rifalk som har varit uttalad etta tidigare säsonger, Klang har varit på väg upp. Nu spelar Rifalk verkligen upp sig i Skånederbyt, men han svajar lite på något mål och sen blir han ju utbytt i Jönköping. Klang har vunnit 3 matcher han har stått de senaste 3 då och var riktigt bra mot Tappara i de 2 första perioderna. Så frågan börjar ändå lyftas om är Klang i kapp eller förbi eller är det fortfarande Rifalk som är i någon slags ledning i den här målvaktsmatchen om man ser till Rögles första målvakt.
Och Klang var inte sen med att proklamera att han tyckte att han borde få mer speltid.
Nej.
Oväntat. Eller inte?
Det är superintressant. Det är ju tveklöst då att han har närmat sig i matchen. Om det känns liksom som han fick aldrig mer än liksom 2 matcher på rad. Sen så var det dags för 5 matcher med Rifalk första gången. Så är det ju mycket, närmare 50-50 i den här säsongen än vad det någonsin har varit.
Ja, men om man tittar då på den här sträckan matcher Rögle har framför sig fram till uppehållet. Det är ju inte så att man kan... Nu, visst, Rifalk saknas på grund av sjukdom på träningen. Men om vi bortser från det, om båda målvakter är hela och friska, så är det ju väldigt svårt att peka på någon och säga nej, men den här målvakten av de 2 kommer att stå flest matcher. Jag kan inte göra det i dagens läge. För mig kan det lika gärna bli Klang som får störst förtroende under den här perioden som Rifalk. Och det läget har man inte riktigt varit i tidigare under säsongen. Att det känns så jämnt mellan de 2. Klang hade tufft i början, men precis som Rifalk hade. Men det känns ju verkligen som att han har spelat upp sig och hittat någon form av stabilitet längs vägen i takt med då att han har förstått betydligt större andel av matcherna den här säsongen.
Absolut. Och jag tycker egentligen båda ser hyfsat formstarka ut, även om Rifalk blir utbytt i Jönköping, så är det rätt svårt att hänga honom på det. Det är ju liksom 3 styrningar och några returer. Men nu ser jag att ingen målvakt har stått två matcher i rad, mer än två matcher i rad den här säsongen, och det är ju verkligen något nytt. Rifalk spelar ju liksom länge hela slutspelet och hade ju ändå sekvenser med fler matcher i rad, tre matcher i rad betydligt oftare förra säsongen.
Har ni fler spaningar? Har vi fler frågor?
Inte direkt faktiskt. Inte för min sida. Jag vet inte hur det är för dig, Daniel.
Nej, det var heller.
Och här kommer nu veckans mest positiva nyhet.
Tröjnummersegmentet utgår.
Ja!
Nej, jag är ledsen för detta.
Det gör inte alls det.
Va? Gör det inte?
Får du det?
Ja, det trodde jag.
Nej. Jag kommer hålla det under en minut, men man bryter inte en vinnande streak.
Under en minut? Är det Johan Matti Altonens nummer som kommer nu då? Så igen, blir jätteglad.
Idag är det dags för nummer 100.
Mattias Sjögren?
Nej, vem har haft... Det var faktiskt den ståtliga vinylförsäljaren Mats Nilsson som uppmärksammade på en fråga. Vilken spelare hade nummer 100 i Rögle? Men kunde jag såklart. Kan ni det?
Du får ge lite årtalsledtrådar så man kan väcka något minne. Om jag, kan du tänka mig att jag har något minne av detta?
Om jag vänder på ramsa och säger att han var stor och stark.
Peter Lundmark?
Exakt.
Ja. Varför hade han det?
Varför han var stor och stark? Linus?
Nej, vi kan
han har inte tränat mycket.
Mattias Hjelm, att det sjöngs. Han är stor, han är stark. Han är våran Lundmark, tror jag det sjöngs.
Men varför hade han nummer 100?
Ja, det påminde mig Mats Nilsson om också. Han fick det numret på grund av att huvudsponsorn Extrakt skulle 100 det året. Han spelar i nummer 100.
Det låter dyrt, eller?
Ja, det låter dyrt. Men det var back in the day, så att, jag tror inte det var så dyrt.
Men det skulle kunna vara teoretiskt sett då att sponsorer går in och säger jag vill att du spelar med det här numret.
Så kunde man kanske göra en gång. Kanske var Rögle lite mer behov av
det. Kan vara så. Ja, då fick vi det segmentet den här veckan också. Lagom kort tycker jag.
Synd att jag kunde bjuda dig på den oförställda glädjen över att håna mig. Det känns bra ändå att upprätthålla standarden.
Jag skulle ha sett Hjelms ansiktsuttryck här, Daniel. Han blev både paff och besviken och ställd samtidigt. Det var väldigt glädjande att se.
Jag kan säga att segmentet jobbades fram här de sista tre minuterna kommer på. Så att, kort avsträcka. Nästa vecka är jag tillbaka med, så ska jag banna mig ta ett av de nummer som har flest som har spelat sig.
Wow, då vet ni vad ni har att vänta er, kära lyssnare. Nästa vecka blir det många på ett nummer. Vi har utlovat en intervju med Olle Liss. Och det här är ju ett segment jag däremot uppskattar.
Vad kul.
Ja, det här tycker jag är roligt. Och Olle Liss, det är ju extra krydda. Du vet att du bara har ett trappsteg kvar efter det här, Linus. Du kan nå ett steg till, men du är nära nu. Du är nära nu.
Jag gissar att han är från Finland som du syftar på.
Ja.
Ja. Men det blir inte denna veckan, utan det blir Olle Liss. Jag tycker att vi kastar oss rätt in i den här intervjun. Första frågan jag ställde är samma som jag brukar. Jag bad honom beskriva hur hans vardag ser ut idag.
Men vi bor ju i Stockholm nu som sagt. Jag är sambo med. Jag leder här uppe i Djurgården. Det har gjort sedan i augusti. Det är inte alls för lång tid. Men kom hit från Björklöven. Som jag var innan då. Det känns bra. Jag har blivit storstadsbo här på. På ålderns höst, eller vad säger jag. det är kul. Det är kul. Jag tycker jättebra här uppe.
Hur ser du tillbaka på tiden i Rögle då? Du kom ju till klubben från Pantern 2018. Och sen hände mycket på kort tid. Vad minns du själv?
Det gick väl ganska fort där. När det var dags, som sagt. Men... jag fick ju väl ett antal från som min agent från början var ju på anten att Chris då, sportchefen, hade varit och kollat på de matcher jag gjort och det började väl där hade väl inte presterat så bra, så då trodde jag redan då mina chanser var passé, men så ringde han innan våra nästa hemmamatch vi skulle spela och sa att han också var på plats, och då gick det väl desto bättre då, som tur var. Så då fick jag snacka med han efter matchen där, och sen gick vi ganska fort, det tog väl inte mer än en vecka, så hörde min agent av sig igen och sa att de vill ta över kontraktet och skriva säsongen ut för att jag skulle komma dit på en gång i stort sett. Så på den vägen är det.
Och sen gjorde du 14 poäng på 11 matcher i SHL resterande del av den säsongen. Hur var det för dig?
Jo, men det var en ganska häftig tid. Det gick ju som sagt väldigt fort där. Snackade väl med... Vi gjorde väl klart kontraktet där en kväll, jag vet inte exakt vilken dag. Jo, det här var nog en tisdag, för jag vet att Rögle var uppe och spelade mot, jag tror det var Skellefteå borta. Så jag snackade på telefon där med Chris när de var på väg hem från Skellefteå. Och sen kom jag in och åkt onsdag morgon från Malmö upp till Ängelholm och tränade med dem onsdag morgon där. Och sen fick en natt där och sen var det dags för match liksom. Så jag gick fort. Det var en intensiv tid. Sen flöt väl bara på i stort sett. Fick komma in väldigt bra. Fick chansen och fick spela mycket och hela den där biten. Så kände väl att jag hade förtroende redan från start där. Och då lyfter man sig. Det blir väl en boost lite för en själv också. När man får chansen högre upp och ändå känna att man kan vara med och prestera och leverera på den nivån som man aldrig har spelat på innan. Kändes ju ganska bra. Så då det var väl bara att ta för sig och visa att man var värd i chansen helt enkelt.
Och sen den säsongen kom du med i landslaget också. Där gjorde du 6 poäng på 6 landskamper. Alltså hur var din sinnesstämning under de här veckorna och månaderna när det blev både liksom SHL-succé och landslagssuccé på kort tid?
Ja, nej, men det var väl... Alltså nu när jag tänker sig tillbaka på det så var väl inte... Jag vet inte riktigt vad mina tankar och fundering var, men det var ju... Allting var bara... kändes väl lite som en dröm, särskilt när de hörde av sig från landslaget också. Det var ju väldigt stort. Jag minns till och med att jag hade familjen nere på plats för att spela. Ja, men det var vår sista match för säsongen, tror jag. För vi hamnade ju i ingenmansland det året, så säsongen var slut ganska tidigt. Jag minns den kvällen var vi ute och käkade med laget. Jag fick ett sms från Popovic då, som var assisterande eller backcoach. Och jag hade väl något spydigt svar tillbaka till honom, för jag trodde väl att det var någon som drev, men jag hade inte hans nummer. Och sen som sagt hade familjen på plats och berättade för dem någon efter. Det var ganska mäktigt. Samma sak där. Efter det så rullade jag bara på där också, för jag kom in och spelade med några av Sveriges bästa hockeyspelare. Liksom. Det är också påförundat och häftigt att man får vara en del av den gruppen.
Vilka är dina starkaste minnen då från tiden i just Rögle?
Men jag måste väl ändå säga att premiären, min första hemmamatch när vi hade Brynäs hemma. Jag visste väl inte riktigt vad jag hade väntat mig. Men jag tyckte det var sjukt häftigt att bara få skrina in där på input och den här upplevelsen. Fick till och med vara med på line-upen och liksom känna drag, och vi fick vinna den matchen dessutom. Det var häftigt rakt igenom. Hela matchen gick väl lite i eufori. Vi tog väl inte mer än, jag vet inte om det var första eller andra bytet, tog jag på mig en utvisning direkt. Det var väl lite sån överladdning från start, men ja, man växte linje. Fick bra kedjekamrater också, fick spela med Brian Lurg och Jack Connolly från start och hela säsongen ut i stort sett. Det var bra radarpartner med sig. De var duktiga på att utnyttja det de var bra på. Och utnyttja det jag var bra på också och sätta upp mig och så vidare. Så, ja, det var en mäktig upplevelse att skrinna in där i Katena som det heter nu då. Första matchen. Det var ett häftigt drag som jag tror inte jag har upplevt innan i alla fall i min hockeykarriär. Så det var häftigt.
Och sen blev det en säsong till i SHL innan ditt kontrakt. Ni enades här om att bryta kontraktet, om jag minns det hela rätt. Och sen har du varit en sväng i Österrike och Björklöven och nu då i Djurgården. Hur skulle du beskriva din roll idag i Djurgården i Hockeyallsvenskan?
Ja du, nej men nu har man ändå fått lite framförallt rutin av allsvenskan och ligan. Nu har jag ändå lärt mig ganska mycket av den här serien tycker jag. Jag har lagt på mig lite erfarenhet med åren här. Så även den vi har ju ett ganska, väldigt på pappret har vi ett oerhört starkt lag och mycket rutin och erfarenhet från många högre ligor i hela världen. Men just allsvenskan kanske inte vill ha den superrutinen. Så det är kanske den jag får komma in med lite och visa att det kanske inte är så. Den här ligan är väl ingen lek kan man säga. Alltså alla slår alla och motivationsklass och allt det här. Kurserna är väl, det finns inget bättre exempel på än allt.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Olle List, det väcker ju ändå sköna känslor och härliga minnen. Gör det inte det? Jo, det gör det. Åh, vad tyst det blev. Ja, men jag tyckte det var härligt. Det var en skön personlighet att ha att göra med.
Jättetrevlig människa. Väldigt ärlig i sina svar när man frågar både med och motgång. För som vi nämnde där intervjun, andra säsongen blev ju betydligt tyngre för honom. Då var han ju in och ut och laget och satt på läktaren några matcher och sådär. Och sen så hade han ju kontrakt med Rögle något år till, men jag tror det var på sommaren där man enades om att bryta det helt enkelt. Men det avtrycket han satte på så kort tid, jag kan inte, under sin, när han kom till Rögle i slutet av säsongen där 2018, jag kan inte minnas att jag har sett någon annan spelare göra något liknande i Rögle-miljö. Det kändes som att han gjorde mål och poäng på precis allt, och det var ju dessutom sådana här märkliga konstmål när han sköt från förlängd mållinje. Jag minns något derby när han gjorde sånt mål och sköt från en jättekonstig vinkel uppe i krysset. Nej, det var total hula bandula kring honom under de matcherna.
Var det inte någon ramsa de sjöng med honom också?
Det minns jag inte.
Var det säkert något med vår Olle Liss eller något sånt?
Olé, olé, olé.
Just det.
Sen var den slut eller?
Ja, men jag trodde det räckte för att väcka. Så det sitter 5000 människor där ute och sjunger det här.
Ja, jag fattar. Helt rätt.
Jo, det kändes som att man hade kunnat skjuta ett skott i omklädningsrummet, in till toaletten, genom alla rören i avloppet, upp i taket, ner på isen och så in via ryggen till målvakt.
Faktiskt. Frågan är om någon spelare någonsin har haft ett sånt liksom flow som han hade den säsongen. Det var ju samma sak när han kom in i landslaget. Han gjorde också mål på allt, känns som också sådana här mål där han petade in en puck eller fick den på sig och stötte sig in på något märkligt sätt. Och sådär. Det var en några succémånader som var spännande att följa från sidan.
Och det blir lite knepigt att återupprepa en sån succé till nästa säsong, och det blev det också.
Ja, det blev det ju. Jag fortsätter, Daniel.
Nej, jag skulle bara säga att det blev lite, nästan lite sån här gammeldags Buster-story också. Han kom in med sitt gigantiska hårsvall upplockad i pantsen och fick liksom helt plötsligt bli typ hockeyspelare på heltid när han kom hit, och så blev den här succén. Helt plötsligt var han liksom omsjungen på läktarna. Det var ju en supermack-historia för oss som är födda på 70-talet och läste Buster.
Goda mina, nu vet inte Linus som vi pratar om här, Buster, det var härliga tider, det var serietidning på riktigt det.
Alltså, ja, det har jag faktiskt läst, så yng är jag inte, ni får inte underskatta mig där. Men vi kan bara nämna det med Liss innan vi stänger den boken, att han har ju gått väldigt bra, framförallt alltså på allsvensk nivå, framförallt förra säsongen i Björklöven, där han gjorde alltså 39 poäng på 51 matcher i grundserien och sen 11 på 12 i deras slutspel. Och trots att Djurgården inte har motsvarat förväntningarna så har han redan smält in 10 mål på 23 matcher där. Förra säsongen gjorde han 18 i Björklöven och gjort 8 assister också. Och många av de här målen är ju spektakulära. Ni har säkert sett, alla ni som lyssnar, sådana här highlight klipp som rullar på Twitter och i andra sociala medier om hans direktskott när det bara smäller till bakom målvakten och man hinner inte se pucken överhuvudtaget. Så att i viss utsträckning så fortsätter Olle Liss på samma spår, även om det är en serienivå ner.
Han har också en egenskap som uppskattar i tider när det blir mycket mer så här snabba rörelser och mer direktskott och tysta skott och allt. Olle Liss, han prioriterar det hederliga gamla slagskottet där man hämtar kraft ända upp i takkronor. Gillar det?
Jag bara instämmer.
Underbart.
Vi önskar Olle Liss all lycka i sin framtida karriär och det han gör. Får vi se om han återkommer till SHL igen.
Men vi återkommer nästa vecka, eller hur?
Det gör vi verkligen. Och jag ska väl runda av med det här. Och eftersom det då är så att det är, vilket datum är det idag? 7 december. Det betyder att en vecka framåt är det 14 december. Då har Lucia varit. Så nu står jag här med min saffransbulle. Så jag säger glad Lucia på er och ha ett underbart liv fram till dess. Själv så tar jag en smaskig tugga. Hej på er!